Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse,
udda krig och perspektiv.
Med mig, Martin Hansson.
Och mig, Björn Andersson. Tjena.
Tja. Jag tänkte på det att man skulle ha ett sånt... Ett sånt smeknamn som man liksom har som namn. Alltså vissa har ju det som man heter Olof och så kallas man Olle. Och så har man på sin jobbmail, man ser det ibland liksom, man får något mail. Och så står det så: Yvonne Vive
Pettersson.
Pettersson,
Pettersson, det är inte Hansson, det är Pettersson. Varför menar du att hon faktiskt är döpt till Vive då?
Nej, utan
för det är situationstecken.
Ja, det är så jag kallas Vive. Liksom. Och så är det kul om man då hade haft ett sånt Martin Kuken Hansson. Alltså förstår att man liksom har ett sånt tonårssmeknamn istället. Revolvern.
Greven.
Ja. Ödlan.
Det hade varit kul,
ja. Och olämpligt.
Ja,
olämpligt också. Ja.
På vårt jobb så gick det ut ett mejl om att från HR som var så här: nu kommer vi byta e-postsystem. Och det kommer dra era namn direkt från folkbokföringen. Vissa av er har inte angett i folkbokföringen vilket som är tilltalsnamn. Då kommer ni få alla era mellannamn utskrivna i mail, liksom den grejen så här typ.
Mm.
Gå därför in på folkbokföringen och byt så att ska ni som är min arbetsgivare verkligen säga åt mig att jag ska ändra mitt namn i folkbokföringen? Så här, inte det lite rikt? Så här, vad som är er, liksom, vad ni kan begära av mig. Så, alltså, nu, det är ju såklart att det är en skitsak vad man har markerat som sitt tilltalsnamn eller inte i folkbokföringen. Men jag menar, ifall någon har eller inte vill, eller inte har eller inte vill ha ett markerat tilltalsnamn, ska liksom ens jobb säga åt det när man ska ändra sitt namn.
Ja, du öppnar, jag tänker framförallt att du öppnar upp för fantastiska...
Som ett skämt för jobbmejlens skull. Det är också en möjlighet, absolut.
Men nu får man inte heta Ödlan eller Jaguaren eller så vidare.
Nej. Vissa, ja, man kan heta mycket fortfarande. Det är ganska liberalt skulle jag säga. Mm. Vad man, jag tror du kan komma undan med Jaguaren eller någonting.
Det tror jag.
Ja.
Busshållplatsen.
Det tror jag absolut inte du kommer undan med. Det är ganska tydliga skiljelinjer där skulle jag säga mellan absolut. Just Jaguaren och busshållplatsen liksom.
Du är lite trött idag.
Jag är mycket trött idag.
Jag är också trött idag.
Ja.
Du har varit på en fysisk resa.
Det har
jag har varit på en inre resa.
Mm.
Det var öppna möllan igår.
Ja.
Jättetrevligt. Många bra samtal, ett bra lotteri. Det här året ingen korruption och
just
fusk.
Just det. Det är skönt att vi har liksom lämnat sossarnas liksom
men
lotteri.
Det som...
förhållande har blivit liksom.
Men det som hände var ju att första lotten som drogs detta året tillhörde den som drog lotterna också. Alltså samma sak som förra året.
Men den bara höll käften en gång.
Publiken skrek: vi lynchar dig om du väljer den signerade bombhundtröjan. Så det gjorde den inte. Big up till den. Den hade ryggrad principer till skillnad från förra.
Men varför köper man lotter ifall man själv ska dra lotter i lotteriet? Det tycker jag. Det
Jag håller med. Men det var jättetrevligt. Efter det var jag på en inre resa.
Mm.
Jag var ute och drack öl mot andra personer.
Mm. Mm. Vann du?
Ja.
Okej, okay, grattis.
det var väldigt trevligt.
Jag har varit i Alperna och letat myror.
Som en sån... vad heter de nazisterna som åker till Tibet?
Okej,
efter magiska artefakter.
Ja, men lite samma grej. Ja. Ja. Det var väldigt trevligt, men också väldigt intensivt. Alltså, jag var på en kurs och det var många så här 2-4 timmars sömnenätter. Och
för det var så mycket festande bland myrologerna.
Det var en del festande bland myrologerna, som man säger. Men liksom de flesta
mycket
var
killar.
En del yngre än mig. Ja, det var det var så där, du vet, man är nästan jämnt. Man är 11-9 eller något sånt där liksom.
Okej. Okay. Så det tror du att det var lite så
Vad vill du säga?
Konferens, liksom. Nej, det var inte stämningen. Liksom. Nej.
Det var också att det var gemensamma sovsalar.
Oh, okej.
Okay. Så att det blev svårt.
Du hade märkt det då?
Det hade, ja, fast jag sov faktiskt i tält då. Jag avstod det.
Mm. Så, var, så du vet inte vad du missade där inne?
Okej, okay, det kan ju också varit.
Mm. Ice wide shut.
Jag tänker att man hade kunnat ta på den stämningen sen till frukost efteråt. Ja. Att det, jag tror att jag är inte så bra på att uppfatta alltid nej. Sociala koder i ett rum, så det ska jag erkänna. Men det tror jag ändå det hade liksom
märkt. Det har varit sån freak-off med babyolja.
Ja, ja.
Men det är inte så... Så det var liksom, könsblandningen var bra, så att säga. Ja. Fördelningen var god. Men hur många av dem hade autism? Alltså totalt på deltagarna?
Det... Nu får ju du låta på ett funkofobiskt sätt, men...
Nej, jag...
Det var ändå att jag... noterade att flera personer när man satt och pratade gärna höll handen framför munnen medan man pratade i samtalet. Två personer av liksom 20 gjorde det.
Höll de liksom för näsan när du pratade? Alltså, nej, för det var, tänker jag att det är en annan grej.
Jag tänkte att det var en sån, jag tycker det är jobbigt att folk ser min mun röra sig när jag pratar. Liksom.
Okej.
Okay, alltså, vissa har ju den grejen. Men, ja. Ja. Mm. Och så var det ändå 2 av 20.
10% av besökarna. Ja, nej, du slänger dig med funkofobi här. Jag uppskattar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag tänker att allt jag tycker om och alla jag tycker om har mer eller mindre.
Mm.
Alltså allt jag tycker om har skapats av människor med någon typ av... neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och alla människor jag tycker om har diagnostiserat eller odiagnostiserat någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Så att det är bara straight out of love.
Ja.
Right. Men du kände dig som hemma där, kan jag tänka mig.
Absolut.
Ja. Precis, vi är lite slitna idag. Vi kan bara spela in idag, söndag den 30 augusti, eftersom att du ska iväg igen. Så vi får klämma in det här. Så det kom på lite nyheter och så, utdaterat. Det kanske är världskrig när vi släpper det här, och det blir ju pinsamt.
Som vanligt. Vi borde nästan spela in en liten jingle där någon kanske sjunger det. Så att vi inte behöver säga det varje avsnitt, liksom, utan och så blir det mer trevligt att vi liksom... Tänk på att det kan gå flera dagar till släp.
Ja, ja.
Det kan ha blivit ett världskrig. Vi tar höjd för detta.
Det är också väldigt roligt att vi hade haft... Att vi har tanken att vi har lyssnare.
Men när så, det är världskrig skulle vara så.
Fan!
Varför snackar ni inte om det?
Det är helt jävla sjukt. Här har jag fått den här produkten helt gratis av er. År ut och år in. Men inte, hur fan kan ni inte släppa det? Och hur kunde ni inte förutspå det? Men så kanske det blir.
Det är ju också verkligen det här ropa varg-situationen, att vi varje gång varnar för detta. Att
det kan ju
och så hända. Är det ju det med ropa varg slutar med att till slut kommer
vargjävlen, ja. Och då är... Då blir det roligt om vi då har sagt det innan också. Visste ni det här?
Liksom? Ja, just det. Det blir, kan ställas till svars på det på obehagliga sätt. Sen.
Okay, man är ju blandad i den här svartsvan-situationen. Var ni i skottet i Sarajevo? Ja, så kan det bli. Vi absolut. Ska inte hålla det för otalt. Om det skulle bli världskrig så tänker jag att vi också måste bestämma lite hur vi gör med podden.
Vi har bestämt det innan, du tänker att vi har en continuous plan.
Nej, liksom, men bara att vi kommer nu behöva ha ett möte.
Då, absolut.
Ja, då tänker jag att producent Kalle var med också, för vi diskuterar. Liksom. Ska vi fortsätta försöka släppa under svampmolnens skugga, liksom, eller?
Ja, nej, men det känns ju som att vi för fantasilösa får hitta på något annat, så det kommer bara...
Det kommer bli det, ja. Ja. Så är det. På tal om världskrig, så har det ju varit en grej om att CIA har varit i, eller CIAs chefen för CIA, John Ratcliffe, jävligt bra namn,
ja,
som chef.
Verkligen, för CIA. Alltså fantastiskt.
Ja, man liksom, he had one job,
ja.
Liksom när de döpte honom.
Push the rats
off the cliff. Irakiskt barnblod, och så bara, när du blir stor, John Ratcliffe. Ja. Han har ju varit i Moskva.
Ja.
Det kom en sån Globemaster, ett skitstort militärt transportplan
full med body doubles
som flög öppet liksom till Moskva och på några timmar, och sen så alltså, var de där några timmar och sen flyger de ut igen.
Mm.
Och USA har varit så, nej, men det här var så semi-rutin grej, det här händer lite så då och då, och sen bara, men det,
ja, det inte riktigt,
nej, det gör inte riktigt det. Förra gången USA var där var ju då november 2021, när liksom ser åker dit, så vi vet att ni ska invadera Ukraina.
Ja.
Lägg av. Ja. Det här kommer få konsekvenser och så vidare liksom. Så det väcker ju då frågan, varför var det, vad var det där de var hotade om? Eller vad var det som diskuterades? Och då kommer det ju naturligt att det blir liksom en diskussion då om, är det en ny eskalering, är det ett nytt angrepp mot en...
Just det, man ser samma mönster, då tänker man, då kommer det strax.
Ja, och det är liksom, är det ett NATO-land nu? För det får det ju nästan bli.
Ja, det är väl Baltikum man tänker på som den naturliga...
Liksom, det skulle vara mer, skulle kunna vara Kina. De har också mycket, alltså det är ett grannland. Så.
Att de skulle invadera Kina, Ryssland, och de bara, kör nu.
Nu
up and running, nu har vi ångan uppe.
Vi tog inte Ukraina riktigt så.
Som vi hade tänkt, exakt.
Men nu jävlar reder vi ut de här gränstrakterna.
Det är teoretiskt möjligt.
Om det är det, när det här släpps, då känner jag att jag behöver få en anställning.
Just det.
Alltså då får jag ju bara någon börja ge mig lön.
Ja, absolut.
Då är jag ju ett orakel.
Verkligen. Mm.
På tal om att vara ett orakel.
Ja.
För vi då ska prata om den här händelsen, så hänger den ihop med någonting jag pratade om i förra avsnittet. Alltså att min teori då, nu ska jag spekulera, det här är väldigt mycket spekulationer, för frågan är ju, vad handlar det här om? Liksom, vad har de gjort där? Vi pratade om Baltikum. Och i förra avsnittet så pratade jag om att kriget i Iran är superduper dumt.
Ja.
Eftersom att det händer liksom ingenting, och USA spenderar militära resurser och krigsmateriell som de inte har i överflöd och som de inte kan återställa i överflöd, eller återställa särskilt snabbt. Det kommer att ta decennier att återbygga olika, framförallt då ammunition, men även en viss radarsystem och så som blivit utslagna. Och bara dagarna därefter, vi släpper ett avsnitt, så går ju Trump ut och säger att de ska sluta bomba Iran och istället testa en helt ny modell av ekonomisk press på Iran istället. Så det helt enkelt verkar ju vara så att den här liksom bristen på luftvärnsrobotar, men kanske också Tomahawks, har liksom nått en punkt där liksom Pentagon är så, fast vi kan inte fortsätta. USA har också varit ute och sagt att de har röjt Hormuzsundet på minor.
Ja.
Att de har ett par månader hållit på med en undervattens, någon typ av undervattensdrönare och som har skannat av och identifierat misstänkta minor och detonerat dem. Och det stämmer säkert att de har röjt massa minor, och problemet med minor bara är att...
Vi vet att vi tog tre, men finns det fyra?
Finns det fyra, liksom? Precis. Ja. Och det gör ju att någon måste börja riska det här. Liksom. Och så länge Iran inte går ut säger det är tomt nu, invid ett eventuellt fredsavtal eller så.
Det är ändå spännande hur liksom simulatoriskt sänka skepp är. Liksom.
Mm. Visst.
Finns ganska mycket i det.
Och det som händer då med den här bristen på krigsmateriel, som jag också pratade om, att den kommer ju lämpligt för Ryssland, eftersom att det bland annat handlar om pack 2 och pack 3 luftvärnsrobotar som till Patriot-systemet till exempel, som ju även vi är beroende av. Inte du och jag personligen, men det svenska försvaret och det tyska försvaret och så vidare. Så kommer det ju i ett läge där USA har valt att liksom göra sig svagare i relation. Och hela NATO-alliansen i förlängningen, eller alla länder som har valt att ingå i den amerikanska försörjningskedjan militärt. Och då är ju läget så att Ryssland har ju rätt mycket svängrum. Och Patriot-systemen i Ukraina har ju tystnat sedan länge, de kan inte användas. Och det finns ju då att det här... Vi pratade med förra avsnittet, det finns en press på USA att de ska ge Ukraina fler eller sälja Ukraina fler, eller då enligt Ukraina själv helst låta dem licensproducera. Och om det då är Putin och det här är liksom bredd, planen ser ut så här.
Jag vill vara tydlig, det är jag inte alltså. Men okej,
om du hade varit Putin, hade du kanske inte varit här och gjort den här podden med mig.
Jag kanske hade velat att få er att tro då.
En hel del lyssnare. Mer lyssnare, tänker jag. Om du hade varit Putin.
Ja, okay.
Då hamnar han i ett läge där han genom då den här positioneringen, eller så kallat då fleet in being, som är ett begrepp vi kan prata lite mer om, kan han ju blockera resurser till Ukraina. Genom att skapa ett läge där de europeiska länderna och USA själva är, vi kan inte ge saker till Ryssland.
För vi behöver dem själva.
Till Ukraina, menar
jag. Ska vi se om det.
Så att det kan ju vara det. Alltså, det kan ju bara vara så enkelt att Ryssland har kommunicerat på olika sätt att de överväger att göra en militär invasion av till exempel då Baltikum. Och när USA får upp de här planerna så behöver USA åka dit och säga, men gör ni det, då jävla kommer vi fucka er ordentligt. Då lönnmördar vi dig Putin eller vad det kan vara. Bara så ni fattar. Men det spelar ju egentligen ingen roll, för bara genom att göra det hotet så...
har man blockerat resurser till Ukraina.
Ja. Alternativ två är ju det då, att läget är så pass skört att man gör bedömningen att det här tillfället kommer väl för igen. Och bedömningen kanske baseras på att vi kan inte hantera det här, försöka inte befinna oss i fullständigt krig på grund av Ukrainas attacker på petrolindustri till exempel.
Så just det, nu händer bara det. Vi är redan i det läget.
Ja, så att vi måste liksom levla upp. Okej, nu är vi faktiskt i krig.
Ja.
Så nu får ni acceptera de här eftergifterna och åtstramningarna, och nu kommer en mobilisering så att man kan nå liksom ett slut på kriget på något sätt. Helt enkelt försöka eskalera sig ur kriget. Lite det Trump har försökt göra med Iran. Det tenderar ju att inte lyckas. Men å andra sidan så får man annars då erkänna någon typ av förlust. Eller, och det kanske egentligen är det strategiskt rimliga att göra för Putin att vara så. Men
det gick inte.
Vi stannar ville, här liksom, och så får vi vara nöjda med detta. Och så kan vi tänka att om 10 år så kan vi köra igen kanske. Eller i någon annan form. Liksom.
Eller om 100 år. Liksom, ifall han nu har ett sånt himla 5D-schack, jättelångt perspektiv som det ibland sägs. Sådär.
Ja. Jag kastade mig här med ett begrepp som heter fleeting being, och jag tänker att det kan vara värt att nämna det. Det är inte jätteavancerat. Vet du vad det är?
Nej.
Det är egentligen en liksom sjöslagslogik. Det är en flotta då, alltså en flotta i varande helt enkelt. Och det kommer väl från slutet på 1600-talet av från den brittiska flottan då, Royal Navy, som i Engelska kanalen. Det var en starkare Frankrikes flotta var starkare. Då gjorde man bedömningen att liksom, vi ska inte söka strid med dem. Så vi ska bara ha vår flotta. Vi ska anfalla, attackera bara i det där vi bedömer att vi liksom har väldigt goda förutsättningar. Men flottan ska liksom stå redo.
Okay, ja.
Och på så sätt utgör ett aktivt hot.
Så att det drar resurser från Frankrike liksom.
Så att Frankrike var liksom tvungna till att vara där med sin starkare flotta, men inte använda den, för att hotet om den här flottan, den brittiska flottan, var latent liksom.
Men det känns ju lite som att det borde drabba en själv lika mycket som fienden då, för man måste ju också betala sig för sin egen flotta. Men är det någonstans att man har en mindre flotta, men att den liksom kan vara så punktkoncentrerad då, att liksom fransmännen vet inte vart man kommer segla, så då måste de vara beredda överallt liksom. Någon sån...
Ja, eller att du då helt enkelt kan få någons offensiva förmåga att minska för att den måste användas defensivt.
Okay.
Alltså, Frankrike kan inte använda sin flotta till att attackera Italien. Är du med? Utan den behöver vara där, men den gör ingenting. Och vi har en starkare flotta än britterna, men vi får liksom... Vi kan inte sänka deras flotta, för den ligger i hamn. Ja. Det klarar vi inte av att göra, utan det är för riskabelt. Så att vi hamnar bara i ett läge där man låser ner fiendens offensiva kapacitet helt utan egentligen kostnad för en själv.
Men att kostnaden av att ha en stående flotta då? Men ifall den kan ligga i hamn istället så är det billigare.
Det är klart det är billigare liksom. Sen så ska man ju inte använda det här, alltså modernt då, så är det att ha sin flotta i hamn är inte en supersäker grej.
Nej.
Kan ju fråga matroserna Pearl Harbor till exempel.
Ja.
Men jag tror att tanken på att man kan utgöra ett hot och på så sätt låsa ner en starkare motpart effektivt utan någon riktig kostnad för en själv. Och för att koppla tillbaka till det här med Putin, så blir ju det här hotet mot Baltikum kan ju liksom fungera som en fleeting being. Alltså att vi kan inte skicka de här resurserna till Ukraina.
Nej.
För att deras agerande är som att vi låser ner de här resurserna.
Ja.
Så att jag skulle, om jag får spekulera, så skulle jag tro att det här det handlar om.
Mm.
Att Putin kommer inte försöka ta Baltikum.
Nej, det är alltså... Absolut, man kan se hela argumenten med att de nu har en liksom stående armé på ett annat sätt. De är tränade i vad som är den senaste blajblaj. Så liksom att de skulle kunna göra en bra push, men sen så är det ju bara kokt liksom. För det kommer ju liksom inte...
Nej.
Så det kommer inte EU vara så bara, ja, vi kanske inte ska göra någonting här. Bara,
nej,
då blir det riktigt, då kör ju Polen. Nej, så jag kan inte se hur det...
Nej, och så växlar västvärlden om till krigsekonomi.
Ja, precis. Precis. Nu får det bara kosta oss här hemma också. Liksom.
Ja, på riktigt, då liksom så. Nu är det färdigt med att producera andra grejer. Nu är det krig. Och jag menar, vad är Rysslands ekonomi motsvarande Spaniens?
Ja, och det där kan man ju alltid då... Är BNP samma sak som köpkraft och så vidare, och så vidare. Men nej, oavsett hur man räknar så liksom, ifall Europa faktiskt skulle ställa om sin ekonomi till en riktig krigsekonomi, så när man är borrar för attrition till slut. Liksom. Yeah. Alltså det, ja. Ifall inte då Kina dras in i det här.
Nej, också, precis.
Men, ja, okay, det är, då är vi uppe i ett scenario där det här kan ingen veta hur det kan sluta. Nej, nej. Vad som står kvar efter tredje
världskrig. Och Kina är ett sånt scenario som det ser ut nu. Skulle väl bara sitta ner i båten.
Ja,
och vara
det
era jävla idioter.
Gör ni det här? Så.
Vi är supermakten nu mer. Ja, så det är... Det är min teori, i alla fall, om vad det där handlar om. Det är ju oroande, för att vi är ju inte dumma i huvudet. De fattar väl precis det också. Så det är intressant. Alltså, men någonstans har man ändå i så fall gjort bedömningen att vi behöver göra den här markeringen.
Ja. Men det finns ju också en massa mellansteg såklart här emellan, liksom, som inte är bara all out. Eller liksom, och att, ja.
För det kommer ju i samband med den här drönarattacken mot flygplatsen. Och,
alltså i Tyskland, ja.
Ja. Så yeah. Det har ju ändå varit lite grejer så. Yeah. Men visst, det kan ju röra helt andra, handla om helt andra saker också. Till exempel så har ju Venezuela nu skrivit på ett oljeavtal, säger jag, med stora situationstecken. Som ett 100-årigt avtal om typ enorma mängder olja som USA ska få pumpa upp. Liksom. Mark Rubio... kanske liksom styr Venezuela via WhatsApp
nice.
I någon mening. Det är lite oklart, men, men på något sätt är det något oljeavtal i alla fall. Och det kan ju också vara saker som Ryssland har liksom velat blanda sig i utan då liksom direkt militärt, men kanske i den här gråzons konflikthantering.
Du vill verkligen inte säga hybridkrig, så du måste hitta på andra ord. Men du uppfinner istället helt andra värdelösa begrepp som är ännu knasigare. Liksom. Gråzonskonflikt. Det låter också risigt.
Det låter, precis, det låter som så här deep interrogation eller någonting. Liksom, att man förstår att det är något väldigt dumt.
Ja.
Liksom. Gråzons operation.
Ja.
Mm.
En gråzonskonflikthantering låter ju också som något så här... familjetragedi liksom, på något sätt, att det är liksom så de försökte hantera konflikten med sina barn på ett rimligt sätt,
men
det blev gråsons våld eller liksom gråsons aga
våld,
precis, men får jag ändå liksom flytta på någon,
tog man hårt i armen, det är liksom vem har inte gjort det,
självförsvar får man ju faktiskt,
barnet var ju aggressivt, det var det ju, det handlar ju om att skydda de andra barnet, alltså andra barnet och syskonen,
dörren var inte låst strikt sett, utan det var liksom en konflikthanteringssituation, så det var en gråson till, alltså.
Så, ja, precis. Liminal,
ja, precis.
Föräldrauppfostran.
Jag kan verkligen tänka mig att det är något som polis ska skriva en manual för hur de ska hantera när de ska ta ett barn från...
Hur är du förälder? Hur gör du liminal... Ditt agerande är olämpligt, men liksom inte tillräckligt olämpligt.
Inte olagligt.
Nej, absolut. Inte olagligt. Så liksom, det, ja. Liminal gråsons barnfostran.
Liminal uppfostran.
Ja, sidospår. Precis, någonting sånt där.
Jag tänker då, eftersom inte jag berättat någonting idag, så är min uppgift att bara maxa sidospår så mycket det går. Liksom.
Precis. Vi har ju också, vi måste ju följa upp en annan grej som vi har pratat en del om.
Super El Niño.
Super El Niño, absolut. Hur går det?
Ja, den pågår. Det, nu blir det Super El Niño. Förut var det ju så bara modellerna säger att det är ganska stor sannolikhet att det blir Super El Niño. Nu säger modellerna säger att det är 95% sannolikhet att det kommer bli den största El Niño vi någonsin har upplevt i världshistorien.
Vad innebär det? Liksom?
Det är det man inte vet eftersom det aldrig hänt förut. Nej, så det finns ju någon så här sjuk grej i det här. Så typ,
det kan vara bra.
Ja, eller så kanske det kan bara så att det balanserar ut. Det sätter igång något annat väderfenomen som bara stänger ner de andra. Men det känns väldigt osannolikt. Det troliga är att...
annat väder, alltså ett väderfenomen vi aldrig har sett tidigare. Ja. Vad skulle det kunna vara? Att det börjar liksom regna sten?
Nej. Utan att det börjar regna så över halva Stilla havet på ställen där det inte brukar regna.
Ah, ja, okay.
Alltså, typ, och så...
Att vi får typ monsunregn liksom.
Ja, det tror jag verkligen inte.
Nej, men jag bara fattar inte vad du menar.
Jag menar att eftersom det aldrig hänt förut så vet vi ju inte vad effekten kommer bli. Det är bara det.
Nej, men man kan väl ändå göra... Liksom...
Jo, och modellerna säger att det blir inte bra.
Nej, det är
så. Det blir torka på vissa ställen.
Okay.
Det blir missväxt och så blir det översvämningar på andra stället. Typ Mexiko, södra USA, översvämningar. Indonesien är det väl torka i nu. Det har redan börjat där. Det är skogsbränder. Vad är det? Östafrika kommer också bli torka. Sådana saker. Ja.
Mm, ja, det kändes ju verkligen som att det var precis det världen behövde. Också då samtidigt som Trump är så strikt på all US aid.
Men apropå Hormuz, Röda havet och vad heter det, Houthi och allt sånt liksom. En intressant klimatförändringsgrej där är ju att Kina faktiskt har börjat med ishavslinjen nu. Alltså att nu är det så lite...
Det har faktiskt hänt.
Nu, liksom. Nu finns det en... vad säger man, transportväg där som man har börjat köra på. Det gjorde man väl typ 2 år sedan eller någonting, med att så här, typ, antalet fartyg dubblades mellan 2024 och 2025, kommer säkert dubblas igen 2026 liksom, som man kör därigenom. Och ytterligare en anledning till att de vill gärna göra det nu är att de slipper gå genom Suez. Yeah. Då liksom. Så att det är inte bara en förkortad väg till vissa, mellan vissa punkter i Kina och Europa så liksom, utan det är också en säkrare väg då, för att det är bara isen och inte Houthi-rebellerna man behöver oroa sig för liksom.
Ja, och att Ryssland, det är ju rysk gräns, kust. Liksom, kust. Och det är väl viktigt att för Kina också att göra detta nu, för att liksom också vara väldigt, börja etablera strukturerna för att det ska vara hållbart liksom. Och det lär ju fördjupa de rysk-kinesiska relationerna väldigt mycket. Du talar emot min...
Det är som att Kina inte lägger sig i det tredje världskriget.
Nej, Kina, Ryssland invaderar Kina i torsdag.
Ja, den tesen också. Ja, absolut, det talar emot det. Absolut.
Ja. Ja, och det kommer ju få stora effekter. Det löser ju inte helt liksom petrolgrejen.
Nej. Okej, men det, nu har inte jag kollat upp det här som jag hade förberett någonting till avsnittet. Men jag antar att det är vissa fraktvägar, typ, alltså det är typ ifall du ska köra container från vad blir det, nordöstra Kina till Storbritannien, det är en tidsvinst, men ifall det är från typ sydvästra Kina till Italien då kanske det är fortfarande mycket bättre med Suezrutten liksom, så att ja.
Det som är väldigt intressant, vissa rederier verkar ju vara så att vi kommer inte göra det här.
Ja, typ Maersk har väl sagt att de gör det av miljöskäl. Det känns bara så här, ni har väl, ni är väl kända för att ni inte bryr er om miljö.
Då är det väl en sån att sotpartiklar och sånt kommer snabba på avsmältningen.
Jo, men är det inte också bara en så här sätt att säga att det här vi inte gör av geopolitiska skäl för att vi inte vill köra våra skepp förbi ryska kusten? Det säger vi att det är en miljöhänsyn istället, så blir det bättre goodwill. Jag vet inte, jag har bara svårt att tro att ifall det faktiskt var väldigt lönsamt för dem att de hade avstått av hänsyn till miljön.
Men jag tänker att det är jätteproblematiskt just med sanktioner och så. Hur får man lägga till ryska hamnar?
Att det är det handlar om riktigt, ja, det tror jag.
Det har ju varit lite utveckling i Kid Rock-världen också. Har du läst det senaste?
Jo, men jag har läst där det sägs att de fockade han... överbefälhavaren på grund av att han hade varit så, jo, vi ska utreda det här, som det här brottet de här piloterna har begått, det ska utredas på ett vanligt sätt. Och då så gick det liksom viskleken fram till honom att Hegseth inte ville det. Så struntade han i viskleken och då så blev han sparkad istället.
Ja, men det är väl så här att det är ju då Randy George vi pratar om.
Do I make you horny, baby? Do I make you Randy?
Chief of staff.
Läkaren, eller...
Nej, det är alltså han som har fått sparken.
Sparken, ja.
Och det var
så han inte överbefälhavare, var det här eller något annat? Chief of staff, vad betyder det? Överbefälhavare är ju Trump, förresten, så är det just det. I USA är det presidenten som är...
Men det är ju rätt länge sedan han fick gå. Det är ju snarare en ny man av... Liksom,
ja, precis, varför, nu har det avslöjats.
Ja, varför liksom. Ja.
Och, att, och det var Kid Rock-grej.
Då verkar det vara att... att Hegseth gick ju ut efter den här Kid Rock-incidenten och var så, där ska inte utredas, keep on, Patriots. Och att när då Randy George inte upphörde med detta så skulle han få gå. Det är lite intressant för att det finns ju en annan teori, den första teorin varför han fick gå, jag vet inte om du har koll på den, som är ju kopplad...
Var att han... var en tjockis med långt hår eller vad det nu var.
Nej, alltså Randy George ser ju verkligen ut som man, som jag tänker att Pete Hegseth vill att man ska se ut om man är liksom en general. Det känner du till Daniel Driscoll?
Nej.
Nej, men Daniel Driscoll är liksom en republikansk politiker, armékille liksom, krigsmaktskille. Han har varit direktör för Bureau of Alcohol and Tobacco Firearms.
Det är din drömposition i livet.
Jag vill inte komma på en mer olämplig person.
Det här är mitt nu.
Jag är grisaminister och ansvarig för alkohol, tobak och skjutvapen. Daniel Driscoll, en liksom veteran, republikan, up and coming, varit liksom Trump-aligned. Och vad sa, kongressperson. Och deltog i den Trumps kampanj och så. Alltså han är liksom en Trumpist. Och han utnämndes av Trumps nuvarande till Secretary of the Army.
Ja.
Och sen så var det han som tog över Cash Patel, som var Bureau of Alcohol, Tobacco och Firearms, när han sen gick till FBI.
Just det.
Men Driscoll är ju då är att det är liksom Pete Hegsets huvudmotståndare.
Ja.
Det här är killen som egentligen kanske borde ha Pete Hegsets jobb.
Just det.
Och att Randy George då var nära Driscoll,
ja,
uppfattades det som. Uh-huh. Och att man behövde få bort honom för, okay, att det helt enkelt var för att Driscoll skulle ha mindre allierade,
uh-huh,
i försvarsmakten. Och så att det liksom, Driscoll är ju så här, han är mer en Mark Rubio-karaktär,
mm,
än vad han är då en 13-årig kille. Alltså så... Så tänker jag alternativ. Det är det man har väljat på nu. Mark Rubio, jag är Nixon-aktig.
Mm.
Och det är mer det. Den Driscoll kan nog hålla ett tal och framstå som en normal vuxen människa. Alltså, han har dem. Så jag menar, Pete Hegseth känner väl, det är väl stressigt för Pete Hegseth, liksom. Mm. Att man har en motståndare som typ kan läsa och skriva. Och
Cash Patel och vill, yeah, high-five hockeykillar bara egentligen. Och, yeah, tugga tuggummi och spela dataspel.
Putta folk i korridoren.
Äta, dricka mycket energidryck och typ så här mosa burken mot sin panna, yeah, yeah, fast det går inte riktigt. Yeah.
Shotgun-öl, ja, mycket så.
Shotgun-monster, tänker jag mer.
Ja, ja, precis. Så de dricker inte öl, de tycker inte om... Det smakar inte gott. De är sån sweet tubes.
Öl och vodka, eller vet du, monster-vodka liksom.
Ja, men precis, det är med en sån Red Bull-vodka-killa liksom.
Fast det är inte Red Bull liksom, det är...
Nej, det är för dummare monster, liksom. Då, liksom. Ja. Driscoll är ju också ett jävla as, såklart.
Jo.
Det skriver alltså, inte. Han bland annat gjorde han ju sig känd av att i 2025 då vilja, han då lade fram till Pete Hegseth att de skulle ta bort i alla fall delar av det som kallas för Civilian Harm Mitigation Program.
Mm-hmm.
Alltså så här, hur vi ska förhindra civila. Det finns liksom ett vad ska man säga, ett program eller plan så som man jobbar enligt, en modell för att minska mängden döda civila i krigshandlingar. Och den heter då Civilian Harm Mitigation and Response Action Plan. Och den går liksom ut på att man skapar liksom personer som är ansvariga på stabsnivå för att liksom rådgiva för att minska collateral damage då, helt enkelt.
Ah, ja, så det finns någon i rummet som säger nej.
Tänk nu på det här, eller vid det här tid, alltså som helt enkelt har som jobb att försöka ta pulsen, ja, på det. Och de ska då stötta de andra att ta det beslutet. Så någon typ av transferiat. Ja, men...
Absolut.
Det är liksom HR.
HR-kommunikatör där.
Som så har olika sådana värdegrunds buzzwords och sånt. Absolut så jag föreställer mig. Nej, men...
Jag tycker att vi ska jobba med begreppet non-massacre bombings.
Enligt vår non-massacre bombing modell vi har tagit fram. Och det är ju roligt för att... Eller det är ju fruktansvärt såklart. Men det är ju roligt för att det återigen är så här. Det är ju inte bara att de är onda liksom. För det är ju ont att ta bort den här strukturen. Det är också att de är korkade. Mm. Och att det nästan är mer provocerande att de är korkade. Man minskar ju inte... Poängen med att minska de civila förlusterna är ju inte för att vara snäll. Det är ju för att man vill uppnå militära mål, så är det oftast dåligt att döda massa civila. Alltså,
jo, det är väl både och då på något sätt kanske, men ja.
Ja, men,
och, att det har införts ändå från något sorts kanske krav också från liksom,
ja, typ internationell rätt,
vilket allmänheten på, också kanske har tyckt att det är historien så att tråkigt ut när de har varit skurkarna och så liksom.
Jo, men och vilket också har påverkat deras förmåga att uppnå sina militära mål.
Jo, absolut. Alltså, det hänger samman allting.
Ja, och att det blir samma då, om man har en strategi som är att vi ska bekämpa de här fienderna för att stärka vår position. Då ska vi inte göra agerande som försämrar vår position på den globala marknaden.
Arenan.
För att då, då blir det ju som i Iran nu.
Ja.
Att krigets mål blir till slut bara att inte förlora kriget och återgå till hur det var innan. Alltså, ja.
Krismål är att aldrig ha börjat kriget.
Precis, krig för fred. Ja, det är ju verkligen krig i Iran. Ja. Det är sällan det är så. Ja. Varför kan vi inte bara återgå som det var innan kriget? Så det ville ju då Driscoll ta bort.
Helt och hållet bara.
Eller i alla fall delar av det. Alltså de, så här, det här är inte så viktigt.
Var det för att han själv hade varit i situationer där han suttit i det där rummet och bara, nu ska vi massakerbomba, så kommer han, app. Vi har faktiskt en...
Det verkar också som att det här programmet liksom inte används så där jättemycket den här planen, såklart. Men och Pentagon var med så att alltså, vi måste enligt internationell rätt hålla på med det här.
Mm.
Så att,
det är en papperskonstruktion och de var så, jo, men... Vi måste ha den här papperskonstruktionen. Ja. Det är därför vi har en papperskonstruktion för att liksom uppfylla ett krav. Okay, ja.
Och det är väl också då att alltså, Driscoll och Pete Hegsets bråk är ju kopplad till viss del liksom, av den här liksom, policymässigt. Men i huvudsak så verkar det ju vara så karriärsbråk. Liksom, att Pete Hegset blockerar befordran av vissa personer för att de är kopplade till Driscoll. Alltså,
ja.
Alltså verkligen så som det är juntor. Liksom.
Jo, men karriärsbråk slash då... Vad ska man säga, grupperingar inom staten slash republikanerna då liksom på något sätt. Också att det är så fraktionsstrider helt enkelt liksom. Ja. Jag menar, det kanske finns någon politisk basis i dem också.
Ja, men kanske, men den är inte så uttalad då. Nej, så det jag tänker att det handlar om att Pete Hegseth behöver försvara sin liksom sin roll.
Ja.
Och enligt den logiken så är det ju det här han ska göra. Men alltså, och det ska ju också vara så att Vita huset vid flera tillfällen liksom har sagt till Pete Hegseth att du kan inte ta bort Driscoll. Alltså du är inte i position.
Alltså nu säger Vita huset, menar du Trump?
Ja, alltså så här, du kan inte ta bort, du har inte befogenhet att ta bort den här Driscoll. Du kan inte sparka honom, för han är vald till den här positionen. Och det får ju en att tänka att han kanske har liksom försökt göra detta. Alltså,
hur är han vald, menar du?
Alltså det är väl att man väljs...
Alltså han är...
De nominerar ju, Driscoll nomineras ju som Secretary of the Army till senaten.
Okay.
Och sen väljer ju de senaten då. Och det kan ju inte bli ett headset då, trumfa. Så det är ju en rolig situation då att de har det här. Och att det då kanske faktiskt inte handlade om... Det kan inte handla om Driscoll. Att Randy York fick gå.
Nej.
Utan det faktiskt handlade om Kid Rock-grejen. Ja. Vilket är ju så. Driscoll-grejen är dum och lite ond som en sån militärdiktatur-grej.
Ja.
Kid Rock-grejen är liksom inte ens ond. Utan det är bara dumt.
Det är bara någon konstig sitcom-situation.
Ja, men det är så Curb Your Enthusiasm liksom nivå på Kid... Apache-helikopterna måste få flyga hem till Kid Rock för det är coolt och fast det är jättefarligt och dumt på massa sätt så ska vi få göra det. Och om den här generalen som är veteran från typ alla krig i USA har hållit på med sedan 80-talet, du får inte vara det längre för att du är så, vi kanske ska ta och utreda varför de bröt mot våra policies. Ja. Vi har ju pratat mycket om Kid Rock Gate tidigare.
Do I make you horny, baby? Do I? Do I make you Randy?
Så du, har du sett att Mykhailo Fedorov har blivit rådgivare till Italiens försvarsminister? Han var ju försvarsminister i januari till juli när han blev avsatt av Zelensky. Samtidigt som det var så att premiärministern gick och så det hände liksom saker i regeringen. Och Fedorovs grej har ju varit, han är väl fjärde försvarsministern under kriget, han är ung och han hade liksom stort fokus då på liksom att kriget skulle lämna sovjetiska doktriner och mer liksom inom ny då Revolution Military Affairs-modell med drönare i stort fokus och så.
Modernisering generellt.
Ja, men också så här robotic war-grejen. Liksom, att det är så här, hur ska vi använda AI och hur ska vi använda liksom,
allt? Precis, det kan man ju tänka lite faller i hans fält också. Vad kan man göra som försvarsminister? Jo, man kan fokusera på investering och inköp och sådana saker. Liksom, att det,
liksom den här konflikten då, där det är liksom mellan försvarsministern och
arméchefen.
Arméchefen då, eller commander in chief är han ju, ja, som är överbefälhavaren. Alexander Sirski, där...
Som är, ja, liksom sovjetisk doktrin, kommer från den, ja, men, utbildningen liksom, eller så. Ja.
Och det skär sig på något sätt, ja, där liksom, de kritiserar varandra och jag tänker att de också blir representativa, alltså liksom, de blir representanter för det här liksom, varför går kriget åt helvete, eller varför dör vi, varför är det så jävla tufft, och så har man den här yngre personen som går in och vill revolutionera hur man jobbar, mm, och när då Fedorov tas bort av Zelensky så bryter det ut protester, omfattande protester, inte minst för ett land som befinner sig i krig,
ja,
så är det ju liksom en stor grej, och man tvingar helt enkelt Zelensky att göra sig av med Sirski också.
Ja.
Då går Fedorov ut och är så här, vi borde ha val. Han är ju en populär person. Han har ju liksom lagt fram någon typ av hoppfull modell för hur kriget ska kunna vinnas. Som i alla fall då kanske gör att om den går att realisera att färre ukrainare behöver dö.
Mm.
Och han är ju en person, man tänker, han skulle kunna ställa upp i val.
Ja.
Och skulle ju på riktigt kunna då utmana Zelensky. Framförallt nu med den här berättelsen om att han blivit avsatt och så vidare. Och han har ju då, nu då i dagarna, att han har blivit rådgivare till Italiens försvarsminister Guido Crosetto. Han ska, Fedorov kommer stanna i Ukraina, men liksom rådge då Italien om hur man ska förhålla sig till liksom utvecklingen av kriget.
Ah, ja, bara som så här expert på hur så man köper in drönare bra liksom, ja.
Och jag tänker att den här liksom moderniseringsgrejen och liksom gigifieringen på något sätt, för det är ju liksom mycket, ja, i det som ligger. Men så automatiserad liksom app, logistik där man kan liksom klicka i vad man behöver och så. Och så det.
Sen någon på ett lager som ska sen som flytta Amazon runt det där.
Eller liksom lager fyller upp pickup trucks liksom, ja, som ska köras till olika ställen. Nej, men och jag tänker att det liksom är väl intressant för att det finns ju liksom en punkt när det kommer hända något i politiken i Ukraina, något stort. För det kan inte bara alltså det kan liksom inte bara fortgå så här i all oändlighet liksom. Och det är ju intressant att se vilken typ av person det är då som skulle ersätta Zelensky om han ens förlorade valet. Men och man kan ju tänka sig att det kan vara väldigt olika linjer. Både då kommer det komma fram en vi bör kapitulera politiker. Alltså finns det liksom, ja, finns det som politisk vilja i Ukraina som är så pass omfattande? Men
man ser ju en del med så här opinionsundersökningar och så som är så här. Så här stor andel av Ukrainas befolkning anser att man borde sluta satsa på att vinna kriget och börja förhandla så. Och sen så kan man göra en grej om att de då har, den opinionen har vänt de senaste två åren typ eller så. Men det är ju då att man ska förhandla under liksom, alltså det, jag tror att det missförstås ibland, att man tänker så här, nu, det är så här många större andel av ukrainarna vill typ kapitulera, men det betyder, ifall man kollar på liksom fler svarsalternativ och djupare undersökningar, så betyder det här, så här många anser att man ska sluta ha som mål att helt återställa sina territorier.
Man är beredd på att göra någon typ av
man är beredd på en förhandling där man liksom kommer överens om någonting, men, och inte bara besegra Ryssland militärt. Men sen så när man ställer frågan, okej, vad ingår i den här förhandlingen? Kan ni tänka er att avstå mer land utan strid? Då droppar de där siffrorna enormt. Liksom, att det är ju bara så, då får det vara någon sorts som vi liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det, men som säng, ifall man kollar till liksom förhållandet på marken så, vad som är rimligt utifrån det för båda parter på något sätt. Så att vi är i det här stilleståndet, okej, ifall man bara tänker på det utifrån det så, vad är rimligt då att man kan byta landområden med varandra och sådana saker.
Ja, man kanske ska vara så, okej, men vi kommer inte åt att ta Luhansk liksom.
Nej.
De kanske får ta Luhansk då.
Men det kan inte vara sådana här krav då som bara, ni måste lägga ner er militär sen.
Nej, precis.
Som är Rysslands krav i förhandlingar så, Ukraina får inte längre ha en militär. Varför kan inte ni bara göra om det här om 2 år? Alltså, och då finns inte det stödet längre för det liksom, ja.
Nej, men precis. Jag, man
måste läsa lite djupare i de där siffrorna. För att...
Ja, och att det kanske mer är en defatism kopplat till vi kommer inte militärt vinna det här kriget. Så. Eller, vi kommer inte totalt vinna det här kriget. Liksom. Nej. Ja, Peter Hultqvist var ute och var förbannad över fregatterna. Har du sett det?
Jag har sett det. Det tycker jag är lite intressant då, som just pratade om det här med behöver man en rådgivare från Ukraina då som berättar om hur framtidens krig kommer se ut. Liksom. Det här fregattinköpet går ju liksom tvärt emot det, att det är satsning på de här gamla, en enorm investering, jättemycket pengar på de här gamla systemen som var liksom förra generationens viktigaste enheter då liksom. Och det här, det är oklart om det kommer vara det i framtiden, men i alla försvarsfrågor i Sverige har det ju varit en sån här väldigt stor enhet man ska bråka. Vi pratade om det förra gången, att liksom ingen vill säga att de tycker något annorlunda så. Men då är det ju intressant ändå att i valrörelsens slut här så kommer det ändå liksom en liten konflikt där sossarna ändå går ut av Peter Hultqvist, för detta försvarsminister, och är så, varför köper vi de här extremt dyra fregatterna när de inte kan försvara sig mot drönare? Som inte för att sosse hejar det här, men det är ju en ganska rimlig invändning. Och det är väl Aftonbladet som har gjort en artikel om det här också då, där de sen så frågar fregattillverkarna om det här stämmer. Och de är så, nej, våra fregatter kan försvara sig mot drönare. Och så är de så, men hur är det med undervattensdrönare? Inga kommentarer. Där känner man lite så, det är inte så förtroendeingivande svar.
Men handlar inte Peter Hultqvists kritik också till stor del om hur själva liksom inköpet har gått till?
Jo, att den rimliga så här, nu ska vi bara helt plötsligt göra en jättestor symboliskt inköp som vi måste låna.
Alltså ett massa av de största satsningarna i, alltså det är 40 tid, liksom, miljarder, ja, eller någonting. Så det är liksom otroliga pengar för att köpa in 4 fregatter. Du vet att jag är skeptisk. Jag fattar inte riktigt. Jag hade kunnat göra mycket annat för 40 miljarder som jag tror hade varit mer bang for the bucks, så att säga. Men också då att man då inte väljer en svensk producent, antagligen för att de inte hade kunnat bygga dem. Alltså, för det verkar ju ingen kunna längre. Ingen verkar kunna bygga fartyg av någon jävla anledning. Men också då att man är så här, men då vill vi ha de här svenska systemen integrerade, Robot 15 och så. De behöver vara, det ska vara svenska vapen, Saab-vapen, fartyget liksom, det ska bestyckas med svenska vapen, och därför vill du kunna byta ut. Det är 4 år, sen ska de, alltså 2030 ska de vara färdiga liksom.
Ja.
Men så att det, nej, jag tänker att frågan är två liksom. Det ena är liksom, varför köper vi den här legacy-teknologin liksom? Är ju den ena. Men den andra är också så, varför köper vi dem av Frankrike? Varför är det så viktigt att vi är beredda på att göra avkall då på de här, det ska vara svenska vapen och så vidare.
Ja, precis. Men svaret är väl där någonstans då, ifall man faktiskt ska ha fregatter och ska ha dem jättesnabbt, då kan man inte låta Saab göra det för att det skulle ta 20 år liksom. Den rimligare frågan är väl, varför ska man ta ett beslut om det på superkort varsel? Antagligen för att man vill göra en statement inför valet liksom. Mm. Alltså, och då så är man, precis som i alla andra områden, Moderaterna, beredda på att låna pengar och bränna dem till vad som helst liksom, bara för att försöka komma i fatt i opinionen, vilket verkar kört ändå.
Ja, och eller är det så att det liksom handlar om vänner inom flottan som ska få sitt innan man förlorar valet, och då får det gå undan, för annars kan sossarna liksom sabotera det.
Ja.
Men nej, det blir ju väldigt spekulativt. Men det är intressant i alla fall att det sker någon typ av diskussion. Och det är ju också så här, hade man haft en vänster som var intresserad av försvarsfrågor och ville ta de debatterna, kan jag förstå många själva för de inte vill det, så är det här liksom ett ypperligt exempel på att vi gör satsningar som inte handlar i första hand om att försvara Sverige, utan om att kunna vara duktiga på att projicera amerikansk utrikespolitik liksom. Med det sagt så tänker jag att vi är färdiga. Nästa avsnitt är 200.
Ja, det är ett jävla problem.
Ja, det är ett problem, ja.
Måste ha en sorts jubileumsavsnitt.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Jag skriver mest på Blue Sky. Där heter jag Martin Hansson. Man blir gärna patroner. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook. Ha det fint!
Ha det fint, hej då!
Hej då!